kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Korintsebrevet och vi har kommit till del 19. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta vårt studium av första Korintsebrevet. Och vi har kommit in i det fjärde kapitlet, men innan vi ger oss in i själva texten så låt oss be. Herre, vi tackar dig för din närvaro, att du omedelbart är hos oss när vi vänder oss till dig. Herre, du är inte långt borta från någon enda av oss. Nu ser du vad som rör sig ibland oss. Du ser våra frågor, du ser vår längtan. Du ser våra behov. Du ser vår vilja till att lära känna dig allt bättre. Och vår vilja till att allt mer kunna reflektera den himmelska gemenskapen också här på jorden. Vi ber att den här timmen ska vara insatt i det verk som du gör ibland oss. Vi ber för varandra, vi ber för dem som tar del av den här undervisningen på annat sätt än genom sin närvaro här ikväll. Herre, tack för att du verkar genom ditt ord och genom din ande. Att du inte är bunden vid tid och rum. Tack för att du är här och tack för att du vill tala till oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Vi hade kommit till första Korintierbrevet 4 och enligt mina anteckningar ska vi börja på vers 11. Och det verkar som att det är mitt i texten, men det är ju inte riktigt. Därför att det som har hänt här innan, bara som en kort repetition, det är ju att de här kristna i Korint, de hade säkert tagit till sig evangeliet, men de hade tagit fasta på sånt som kunde räknas som den egna förtjänsten. Och när Paulus var frånvarande och det hade blivit diskussioner i församlingen, så kom ju det här egna viljan och de egna förtjänsterna fram. Och då hade man glömt bort det här med korset och korsets betydelse. Och istället så talade man om sig själv och om sin egen tro och sina egna uppfattningar. Och så gick det till och med så långt så att man skröt med det. Så man var uppblåst, för att använda ett paulinskt uttryck, och gjorde sig märkvärdig för det här. Och samtidigt så spelade man bort, eller försökte man spela bort, Paulus och hans tal. Hans frånvaro hölls emot honom. Han hade ju inte varit i församlingen på 3 år när han skrev det här. Och så tar Paulus upp det här och så säger han att alla era förtjänster, så kallade förtjänster, all er visdom, all er andlighet, den kommer att sluta med korset. Det blir ingenting i slutändan med det i alla fall. Därför att talet om korset, det innebär ju att Kristus har avslutat allting som hör till den här tidsåldern på Golgata kors. Och där i uppståndelsen och i evangeliets ord och i den helige andes närvaro så börjar den nya skapelsen, en ny tidsålder, någonting helt nytt. Och det som är helt nytt, det är egentligen de himmelska verkligheterna som vinner terräng här på jorden. Så när han talar om församlingen, särskilt i första Korintierbrevets 3:e kapitel, då gör han ju det med den himmelska mönsterbilden. Det är som, nästan som han såg förbi korintiernas problemställningar och frågor och diskussioner. Och så, istället så förklarar han för dem den himmelska bilden. Han talar om att den grunden som finns för kyrkan och församlingen, den är redan lagd. Den är lagd på Golgata kors. Det har att göra med Kristi död och framförallt har att göra med Kristi uppståndelse. Och nu är det uppståndelsens verk som ska byggas här. Och så varnar han ju då de som bygger genom att säga, var och en ska se till hur han bygger. Därför att djupast sett så är det ju ingen annan än Jesus Kristus själv som kan bygga församlingen. Och vi som har olika tjänster, och varje kristen har ju sin tjänst så att säga, vi kan bidra till, eller samarbeta med Jesus Kristus och bidra till församlingens uppbyggelse. Men hur då? Jo, genom kärlek, genom tro, genom hopp, genom uppmuntran och så vidare. Genom bön, inte minst. Inte genom vad vi själva kan åstadkomma, utan på ett helt annat sätt. Och det där kommer att visa sig på den dagen vad som blir bestående. Och så har alltså Paulus kontrasterat, han har spelat ut den här tidsåldern och satt den under förgängelsen så att säga. Och så kommer han med det himmelska här nu istället. Men de här i Korint, om ni tittar i fjärde kapitlet, vers 8 till exempel. De hade tillgodogjort sig evangeliet till stor del, men de hade reducerat evangeliet så att det blev de själva som var herrar över evangeliet. Och Paulus han säger där i vers 8, ni är redan mätta, ni har redan blivit rika, ni har redan blivit kungar, och det är utan oss och så vidare. Alltså de hade tagit till sig evangeliet och så lagt det så att säga under sina egna fötter och sedan så gjort sig stora med evangeliet. Ungefär som om de själva hade åstadkommit det här. Det var någonting som har med korsets teologi som klickade hos dem, som de inte begrep. Och Paulus han kunde säkert säga de här orden också, att vi är mätta och vi är rika och vi är kungar och så. Men i sådana fall bara på ett potentiellt sätt. Alltså vi är ju det genom tron. Vi är ju delaktiga av den himmelska verkligheten. Men det är ju inte förverkligat, ännu mindre det är inte fulländat. Man kan inte berömma sig av det som om det vore våran verklighet. Våran verklighet är ju istället tillkortakommanden och brister och mänsklig visdom och överandlighet och så vidare. Det är sånt som vi skryter med. Men Paulus han säger till dem att ja, visst, okej, ni är redan mätta, ni är rika och så vidare. Men det svarar inte mot verkligheten. Jag skulle önska, skriver han i vers 8b, att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Men nu börjar han bli ironisk. Det här är ganska avancerad ironi, både i den versen och i nionde och i tionde. Så långt hade vi kommit. Men sen då, när vi kommer till, och jag ska bara peka på det också, att det var där vi slutade förra gången. Det här när han säger i slutet på vers 9, vi har blivit ett skådespel för världen. Där anspelar han ju på, ja, redan i förresten tidigare också. Han har ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. Då anspelar han ju på så som det var i den romerska krigshären. Att när man hade vunnit ett krigsslag, tagit sina fångar, så gick man i triumftåg tillbaka till Rom. Och fångarna, de fick gå sist. Det är det som Paulus anspelar på. Ja, vi får gå sist. Och så går de sist och så kommer man in i Rom och så triumferar man. Och då, det första som händer när man jublar och triumferar är att man plockar fram de här fångarna och så avrättar man dem. Alltså Paulus är medveten om att så länge vi vandrar i den här världen så går vi, visst vi går i triumftåg som han säger i andra Korinthierbrevet också. Men vi kommer att sluta med att vi avrättas. Så vi måste ha balans i vår verklighetsförståelse. Vi måste ha perspektiv på detta med det kristna livet. Segrare, visst, men också så som döende. Och det är det han talar om. Och sen så svänger bilden, för när vi kommer in i vers 10, men ännu mer i vers 11, då upphör ironin. Nu går han över till kalla fakta. Och då läser jag där vers 11 till och med 13. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna. Vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Så där skriver Paulus om den verklighet som han uppfattar. Han skriver ju visserligen att de välsignar och att de härdar ut och så, va? Men omständigheterna är ju ändå att de är döende och att de föraktas utav, i den här världen och utav den här världen. Såna här listor med hunger och törst och misshandel och hemlös och så vidare, de är inte helt ovanliga i antik litteratur. På samma sätt som man hade dygdekataloger, hur man skulle vara, det räknas upp, Paulus använder sig av sådana. Eller syndakataloger som man använt långt in i modern tid också i våra sammanhang. Så fanns det sådana här listor med sånt som man var tvungen att gå igenom. Så det kan man hitta bland stoikerna. De var ju mycket för självdisciplin och att späka kroppen och så vidare. Det fanns sådana listor som man skulle gå igenom. Så det är inte så ovanligt som sagt att Paulus använder de här listorna. Du kan titta förresten i andra Korintherbrevet. Kapitel 4, där står i vers 8 och 9. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och han skriver så, vi kan ta i andra Korinthierbrevet kapitel 6 också. Jag har skrivit upp kapitel 6, vers 4 och 5. Där står: under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Alltså under alla förhållanden vill vi visa det. Med stor uthållighet. Under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält och så vidare. Och det här kommer igen du fortsätter sen i vers 8 och 10. Under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Alltså han lever verkligen mycket påtagligt, dels under förgängelsen men också under Kristi smälek. Ni vet ju hur det gick för Kristus. Kristus Jesus själv. Han som inte hade gjort något ont. Han som var fullkomligt god. Jag tänker på det där ofta, att om människor är elaka emot mig eller emot oss kristna, så är det ju delvis vad vi förtjänar. Ingen av oss är fullkomlig. Och så tänker jag som så, ja, man skulle vara som Jesus. Han var ju fullkomlig. Och så tänker jag, ja, men det hjälpte ju inte. Han blev ju förföljd och hånad och till och med korsfäst i slutändan. Fastän han var fullkomlig. Alltså det finns en sorts ondska i den här världen som riktas emot Kristus. Och som riktas också mot Kristi efterföljare, mot hans lärjungar. Och det är det Paulus försöker förklara för de här i Korint. För de i Korint, de ville ju inte kännas vid något sånt. Det var ju precis motsatsen. De hade förtjänsten och de hade evangeliet och de var upprättade och så vidare. Va? Och de hade en skev verklighetsbild. Och som om det inte räckte så spelade man ju ut denna skeva verklighetsbild mot Paulus och emot kanske andra kristna då som inte hade det så förträffligt bra som många tydligen hade i Korint. Det finns ytterligare ställen här, jag har i andra Korinthierbrevet, vi behöver inte slå upp det, men kapitel 11, vers 23-29 och kapitel 12, vers 10. Så ser det finns på många ställen, eller på ett flertal ställen, att Paulus lyfter fram det här. Och det han lyfter fram är det som vi kallar för korsets teologi. Och som inte talas om särskilt ofta nu för tiden, tyvärr skulle jag vilja säga. Jag tror att det här med korsets teologi och att man berömmer sig av sin svaghet som Paulus gör där. Jag tror att det går tillbaka till Jesus Kristus själv. Jesus Kristus själv undervisade så. Jag tänker på sådana bibelställen som till exempel när han säger att man ska ta på sig sitt kors varje dag. Alltså man ska vara medveten om att man vandrar under korset, i korsets efterföljd. Eller om vi tar i bergspredikan där Jesus säger saliga är de som är fattiga i anden. Eller saliga är de som blir förföljda för min skull. Eller saliga är de som hungrar och törstar. Men sådana människor är väl inte saliga? De är ju osaliga, olyckliga. Vad menar Jesus? Han menar förmodligen det att de människorna som är förödmjukade, som är förkrossade, som är svaga, som är fattiga. De är saliga därför att Gud är nära sådana människor. Gud älskar att vara nära sådana människor, komma till sådana människor med upprättelse. Sådana människor har alltså inte bara Gud väldigt nära sig utan de har också hjälpen nära sig. Saliga är de som är fattiga för de ska bli rika. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de som är förföljda för de ska få Guds närvaro och Guds upprättelse. Det är korsets teologi. Och därför så finns det inte skäl för oss människor att någon gång beklaga oss över svaghet, över motstånd, över svårigheter. Inte heller över sjukdomar och sådant. Vi kan naturligtvis be till Gud att vi ska bli beskyddade, att vi ska slippa sånt och att vi ska bli botade och vi ska bli förlåtna och så vidare. Men det finns en annan sida också. Vi ska räkna med att Gud är närvarande i våra svårigheter. Vi ska inte bete oss som om han inte vore närvarande. Som om Gud bara var närvarande när vi har framgång. Men är frånvarande när vi har motgång. Så är det alltså inte. Det finns ett ställe i Gamla testamentet. Jag tänker på andra Mosebok där Gud uppenbarar sig för Moses i den brinnande busken. Då är det så att de där ökenbuskarna, de är egentligen väldigt små. Sådana små ökenbuskar finns överallt. Och de bär törnen. Och då är det som så att rabbinerna har förundrat sig över att Gud uppenbarade sig för Moses i en sån liten brinnande buske. Och man har diskuterat hur det kommer sig. Därför den vanliga föreställningen vid den här tiden det är att när den store guden uppenbarar sig så uppenbarar han sig på ett berg. Han är stor, han är mäktig, ungefär som vid Sina i berg. Det är väldigt berg och där kommer åska och blixt och dunder och hela berget skakar och man märker Guds helighet och det kommer en röst från himlen. Så föreställer man sig att guden uppenbarar sig, inte i en liten buske. Så därav diskussionerna, hur kommer det sig att han visar sig så i en liten buske? Dessutom en törnebuske. Och så diskuterar man det där under hundratals år och så finns det några slutsatser man drar. Man drar bland annat den slutsatsen att Gud kommer i en sån liten buske för att han gör sig liten för vår skull. Han vill komma så att säga underifrån till oss. Han ödmjukar sig och utblottar sig på allt och blir som en liten ökenbuske. Eller blir som en människa. Och när det gäller de där törnerna i busken så är det ju så att i Gamla testamentet så är törnerna en bild för sjukdomar, trakasserier, förföljelser, svårigheter, nederlag och så vidare. Allting som är negativt, som sticker som törntaggar i köttet för att använda ett citat från andra Korinthierbrevet är väl. Hur kommer det sig att han visar sig i sådana törnebusken och så? I sådana törnen och då säger rabbinerna att förmodligen vill Gud visa oss här att han är närvarande i svårigheterna. Alltså vi tänker att Gud är närvarande i medgångarna och att vi är välsignade av Gud och att Gud är långt borta när vi är sjuka och vi är ensamma och vi är deprimerade på olika sätt. Och så är det kanske tvärtom. Att Gud är som närmast där. Och det stämmer ju ganska bra med det här sättet att tänka som Paulus har. Stämmer också bra med det som sker på Golgata kors. Ja, först och främst då att Gud blir människa i Jesus Kristus. Men sen också att han själv misshandlas inför korsfästelsen och bär just törnekronan. Han uppenbarar sig med törnerna, med svårigheterna. Och det kan väl inte bli tydligare än i Jesu Kristi korsdöd. Och det här gör han därför att han kommer till oss och han delar våra svårigheter med oss. Men vi kommer ju alla att på mer eller mindre smärtsamt sätt eller på olika sätt att dö och begravas. Men det som har hänt är att den store guden har blivit en av oss. Och han är med oss, inte bara våra sjukdomar. Han är med oss i döden. Han är närvarande i vår död. Han är närvarande i våra gravar. Våra gravar är heliga platser därför att Kristus har varit där. Och är där i en mening. Det är korsets teologi. Och det är en viktig teologi. Och det är viktigt också att säga att där han är närvarande, där är ju också segern. Där är kraften. Där är trofastheten. Där är nåden. Där finns allt det där som vi gärna talar om. Men som vi märker så lite av. Men det finns där i svagheten. Det här sättet att tänka, korsets teologi, det har alltid funnits med i kyrkans sätt att uppfatta sig själv. Och det finns ju ingenstans där kyrkan växer så bra där kyrkan är förföljd. Och det sker ju i många delar av världen nu. Jag var i Västerås för några veckor sedan, eller några månader sedan, och hade om ändens tid. Och där fanns också några andra talare, bland annat Stanley Sjöberg. Och Stanley Sjöberg känner ju till, vad jag ska fråga honom var han fick den här uppgiften ifrån. För han sa så här, och jag måste kolla den källan för jag tycker det nästan är ofattbart. Han frågade, vet ni hur många martyrer det finns idag? I vår tid alltså, hur många kristna martyrer vi har? Och så svarar han, 10 000 i månaden. 10 000 i månaden i vår tid, 2010-2011. För mig är det ofattbart. Men så är det också så att det växer så det knakar. Alltså, vi talar ju om tiotusentals människor som blir kristna varje dag i världen. Det är sällan det här kommer fram i media, som det heter. Det kom fram lite grann här om veckan därför att de hade ju gett sig på en kristen gudstjänst i Irak, var det. Det blir 53 martyrer om jag minns rätt. 53 eller 58 martyrer. Men det här sker alltså tydligen regelbundet. Särskilt i sådana länder som Indonesien och de asiatiska länderna där borta. Jag ska som sagt vara kolla den källan. Men jag kan bara hänvisa till Stanley Sjöberg tills vidare. Men det var det som var min poäng. Här växer kyrkan så det knakar. Det är full väckelse på de här platserna. Och de som blir kristna, de blir så överlåtna, de är så brinnande, de är så överlåtna och de är medvetna om att de följer Kristus med livet som insats. Och så sitter vi här hemma och ber till Gud att det inte ska hända något ont med oss och sådär. Alltså vi värjer oss emot det här. Det borde vi inte göra. Vi borde inte så att vi ska be om svårigheter och lidande. Det är inte det som är min poäng. Jag bara menar att vi behöver få växa i kraft och i styrka, andlig styrka. Och det gör man på ett särskilt sätt i svårigheterna. Vi ska inte rädas svårigheter. Vi ska inte ens rädas de personliga prövningarna. Tvärtom så ska vi se dess betydelse. Det finns en, vi hade på församlingskåren då förra tisdagen och tyvärr så glömde jag den texten. Men då var Lars-Gunnar Wetterbrand som är pastor i Allianskyrkan, han var då på församlingskåren. Och så berättade han om en kvinna som heter Linnea Hofgren. Är det någon som har talat om henne? Någon. Linnea Hofgren, hon levde vid sekelskiftet, förra sekelskiftet. Och hon var en person vars fysik var väldigt svag. Hon var mycket sjuklig och hon kom med i det som kallas för Flodbergskretsen. Flodbergskretsen var ju ett antal personer i Gamla stan i Stockholm som träffades för meditation och fördjupad gemenskap. Och den mest kända i Flodbergskretsen är väl annars typiskt, nu tappar jag hans namn. Vad heter han? Ekström, skomakaren. Ekström. Jag tappar bort hans namn nu, vi behöver inte plåga mig med det. Men där fanns ju den här, dels Flodberg som var lykttändare i Gamla stan. Och så var det den här skomakaren som jag tappade namnet på. Och där i den kretsen var den här Linnea Hofberg med också. Och hon har skrivit en hel del sånger, så det finns en psalmskatt efter henne. Dock inte i någon av nuvarande psalmböcker vad jag vet. Men i den gamla alliansmissionens psalmbok så fanns det en som hette Axaliga Lott. Och den texten bad jag att få, och jag fick den och så glömde jag att ta med mig den. Kanske jag kan ta med mig den nästa gång, därför att den var så väldigt tydlig i just korsets teologi. Det var fyra versar i den psalmen. Och det var Axaliga Lott, och så var det då den ena bedrövelsen efter den andra, därför att Kristus är närvarande ändå. Jättefin text. Jag är ledsen att jag inte fick med mig den. Men jag ska ta med mig den till nästa gång. Jag har skrivit in den i kompendiet. Så att där finns den. Ifall jag nu glömmer det så kommer den att finnas där. Det enda som... Här räknas det upp då att han... De är, nu är jag tillbaka då i bibeltexten 4:11. Det räknas upp att de är hungriga. De är törstiga. De är nakna. De misshandlas. De är hemlösa. Och sen så står det en sak till som inte har att göra med lidande i vanlig mening. För det står vi sliter och arbetar med våra händer. Det avgick ju ifrån de fem första här. Och då är det frågan om varför han skriver så. Och jag tror det finns flera skäl till att han skriver vi sliter och arbetar med våra händer. För det första, när han skriver så, så visar ju det att han lever inte som en kung. Alltså de är inte rika, de är inte kungar. De är inte sådana som får allting serverat. För det är inte den, församlingen är inte sån. Det är inte den tiden vi lever i. Så länge man måste slita och arbeta för sitt uppehälle, så är ju verkligheten faktiskt mer jordnära än att man bara är välsignad. Så det är säkert ett skäl till att han har med det där. Sen är det ju också som så att rabbinerna, nu var ju, Paulus var ju rabbin, men han lärd, men han blev ju messiansk jude så att säga, han blev ju en kristen, så att han var inte rabbin i den gamla meningen, men rabbinerna de hade ju skyldighet att förtjäna sitt uppehälle. De skulle alltså arbeta, därför att i den rabbinska traditionen så var man inte anställd som vi präster och pastorer är. Utan där fick man arbeta, man fick lära sig ett yrke och försörja sig själv. Inte minst på grund av det skälet att man inte skulle förandligas. Utan man skulle vara kvar i den här världen och arbeta i den här världen. Och så var det med Paulus. Han försörjde sig som tältmakare som ni vet. Och så kanske det var ett skäl till, och det gick vi igenom när vi läste första Thessalonikerbrevet. Kommer ni ihåg då att det fanns en trend i Thessaloniki, som ju också ligger i Grekland förresten, också en hedna kristen församling, där man inte ville arbeta. Och vi gick igenom det där ganska noggrant. Det står det utläggningen till första Thessalonikerbrevet. 2 vers 9 och 4 vers 11, men framförallt andra Thessalonikerbrevet kapitel 3 vers 6 till och med 13. De kallas där de oordentliga. Och varför var de oordentliga och varför gick han till rätta med dem som han gjorde? Jo, för det första var det så att i den grekiska filosofin där ansågs det inte fint att arbeta med händerna. Det var inte fint att arbeta och slita. Utan det som var fint det var ju att vara filosof. Eller kanske sitta som domare på Areopagen eller någonting sånt där. Så kunde man slippa att arbeta så var det bra. Och tydligen så fanns det där ibland de kristna i Thessaloniki. Att nu hade de blivit så fina så nu behövde de inte arbeta längre. Dessutom var det som så att kunde det ha varit som så att många av dem som inte arbetade. De levde på sina välgörare. Alltså man hade välgörare, prominenta personer som underhöll de här människorna mot att de människorna talade väl om sina välgörare. Och det var ju inte så svårt ifall man fick betalt för att tala väl om dem. Och om du då tänker att det fanns människor som hade välgörare som försörjdes av andra och så blir de kristna, så vill de kanske inte göra sig av med sina välgörare. För då skulle de få börja arbeta och slita. Det var ju bättre att fortsätta ha de där välgörarna och slippa arbeta. Så såg det ut i Thessaloniki. Och det kan säkert ha spelat in när Paulus säger som han säger här i första Korintherbrevet. Och sen var det ju en sak till som vi också tog upp när vi läste Thessalonikerbrevet. Det var ju det att åtminstone var det så i Jerusalems församlingen att där hade man ju till stor del egendomsgemenskaper, åtminstone på det sättet att man hade ett sånt stort offrande så att man sedan kunde dela ut till dem som led nöd. Och därför heter det i apostlarna att ingen led nöd. Och det är möjligt att den sedvänjan följde med i de första församlingarna utanför Jerusalem också. Att man hade ett givande och att ingen led nöd i församlingen. Och då kunde man ju tänka sig att de här som inte arbetade, som levde på sina antingen kanske de levde på sina välgör, eller också kanske de levde på församlingens bekostnad. Det var andra inom församlingen som såg till att de fick mat. Och så undvek man då att arbeta och slita. Så jag skulle tro att alla de här skälen ligger bakom att Paulus skriver inte bara att de är hungriga, törstiga, nakna, misshandlade och hemlösa, utan också att han har med det här att vi sliter och arbetar. Det var så viktigt för honom. Och det är säkert adresserat med viss kraft in i den här korintiska församlingen. Och sen så kommer han då till sin hållning. När han har räknat upp de där missförhållandena eller de här svårigheterna så kommer han till sin hållning. Och då står det så här i vers 12 b. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss så talar vi väl om dem. Det är också så har med korsets teologi att göra. Man känner igen det här ifrån Jesus. Om inte exakt i de här orden. Ja, i alla fall det där med när vi hånas så välsignar vi. Det känner vi igen direkt ifrån Jesus. För Jesus säger det till sina apostlar när han skickar ut dem. Att om de blir hånade så ska de välsigna tillbaka. Och man ska be för sina förföljare och så vidare. Det känner ni igen från Jesus. Lukas 6:28 och Lukas 23:34. Så och så säger han då också, vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Alltså de är ännu inte kungar, de är ännu inte rika fullt ut, utan fortfarande är det så att man är världens avskum, människors slödder, så länge vi är kvar här. Och jag tror inte, som sagt, att Paulus här bara använder sig av retorik. Att han försöker tala liksom övertygande eller kraftfullt. Utan det här är ett stycke undervisning i det som vi kallar för korsets teologi. Och det är mycket tillämpbart också i vår tid. Eller borde vara viktigt för oss att uppmärksamma det här avsnittet. Vi kanske säger så här till oss själva att ja, men vi vill gärna vara såna som Jesus. Vi vill gärna vara såna som Paulus. Men i själva verket så är risken ganska stor att vi är såna som korintierna. Upplåsta, andliga, mätta, rika. Fundera på det. Jesus var inte sån och Paulus var inte sån. Så ska vi gå i deras fotspår så får vi nog fördjupa oss i korsets teologi. Men så, återigen, det som jag har sagt så många gånger tidigare. Vi har inte kommit så långt i första Korintherbrevet, men vi har gjort rätt så många timmar redan. Och jag har sagt det många gånger att det Paulus gör, va, det är att han hela tiden anlägger ett eskatologiskt perspektiv. Han förmedlar den fulländade, den himmelska verkligheten in hos oss, in i vår tillvaro, in i vår tids lidande. För han förmedlar det ju utan att upphäva det som är svårigheterna i den här tiden. slutsegen, den kommer vi att få först med kroppens uppståndelse. Och därför så använder han ett helt kapitel, det längsta kapitlet i hela första Korintherbrevet, det 15:e kapitlet, till att tala om kroppens uppståndelse. Men det ska vi inte ge oss in på nu, utan det ska vi ta när vi kommer så långt. Och sedan så, i och med att han förmedlar det himmelska perspektivet in i våra ofullkomligheter och in i våra lidanden och svårigheter, som kan vara väl så stora, så får vi också ett riktigt perspektiv. Det är ju lätt annars att vi drunknar i våra bekymmer och skjuter ifrån oss prövningarna och svårigheterna och lidandena. Därför att de är oss övermäktiga, tänker vi. Men se vad han säger i Romarbrevet. I Romarbrevet, där han, för de här tankarna finns ju lite här och var hos Paulus. I Romarbrevet 8 så säger han så här i vers 17. Är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och det är väl egentligen först när härligheten blir uppenbarad för mig, när Guds nåd och kraft blir tydlig och verklig för mig, det är ju egentligen bara då som lidanden väger lätt. Annars är lidanden svårt och lätt att komma i underläge i svårigheter och prövningar. Men när den överväldigade härligheten, det himmelska perspektivet, flödar in i mitt liv, då förminskas också svårigheterna. Och det var det som blev så tydligt i den här Linnea Hofgrens psalm. Man reagerar när man hör texten, för det är såna starka svårigheter och lidanden och utanförskap. Men hela tiden så växte upp, och ändå får jag vara med Jesus. Och ändå är Jesus hos mig hela tiden. Och det väger tyngre. Jag tänker också på det Paulus säger i Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 3. Där står i den 10:e versen. Jag känner Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. Alltså döden har vi ju alla, men Paulus, han blir lik Kristus i det döendet. Jag känner Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Det är egentligen Paulus egna lidanden som plötsligt Kristus är närvarande i, och så är det Kristus lidanden istället. Det är möjligt att vi får komma tillbaka till det här, men då har vi fått en grundläggande förståelse av korsets teologi. Det här betyder inte, och det kanske jag ska stryka under lika mycket som det som jag har sagt hittills. Det här betyder ju inte att vi måste lida för att vara goda kristna. Eller att vi måste bli svaga och sjuka. Utan jag bara säger att Kristus är närvarande i våra lidanden och i våra sjukdomar. Och han vill upprätta oss. Men det är ju så också att för många kristna genom tiderna så kan det här lidandet, inte minst lidandet i förföljelsen, det är så vanligt bland de första kristna. Och som jag sa också, så vanligt utöver vår värld, även om vi inte har det här hos oss. Så att man nästan kan betrakta det som en norm för det kristna livet. Det finns säkert många kristna i Indonesien och Irak och på andra ställen som skulle vara mycket bättre mänskligt sett om de inte var kristna. Men de är kristna, och då ingår det i spelets regler att vandra med Kristus också i svårigheterna. Men det är ju svårigheter som inte är valda, utan som man drabbas, som de drabbas utav, och som vi kan drabbas utav också. Vi fortsätter då i vers 14. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Jag tror inte vi tar längre än så. Just nu, men jag ska bara säga det att i vers 14 där det står att han vill tillrättavisa dem. Notetio. Notetio heter det på grekiska. Så är det alltså ett ord som man använder också i första Thessalonikerbrevet 5, 12 och 14. Andra Thessalonikerbrevet 3, 15. Romarbrevet 15, 14. Kolosserbrevet 1, 28. Efesierbrevet 6, 4. Och Titus 3, 16. Jag har också här i kapitel 10, vers 11. Det ligger ju närmast till hands, kan bara läsa det också. 10, 11. Ja, där står det, det som händer dem som de tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss. För att, alltså, ordet betyder uppmärksamma, ge råd, visa vägen. Det är vad ordet tillrättavisa på grekiska betyder. Så det är inte det så, jag tänker mig att vi kanske på svenska uppfattar ordet tillrättavisa som någon sorts ovanifrån, lite strängt, lite smäll på fingrarna eller något sånt, va? Men så det är inte det som ligger i ordet, utan det är mera att visa vägen, att ge råd i positiv mening, att uppmärksamma och visa vägen. Det finns anledning att säga det, därför att när vi sen kommer ner till vers längre ner i alla fall, på slutet av kapitlet, i 21 versen, när han talar om att han ska komma med riset och så. Han talar om älskade barn, han talar om tillrättavisning, egentligen barnuppfostran finns i det här också. Och han talar om att komma med riset eller att komma med i mild ande. Så det som händer här ifrån vers 14 till och med 21, det är en sorts faderlig vädjan till korintierna. Så han har tidigare nu ironiserat över dem. Han har ställt fram korsets teologi som krassa fakta. Och så går han över här nu i vers 14 och resten av kapitlet med en personlig vädjan. Jag skriver inte för att få er att skämmas, utan för att visa er vägen som mina älskade barn. Och där såg jag en sak i någon av kommentarerna som klack till hos mig. Det står nämligen så, när Paulus här skriver om sina älskade barn, så står den här kommentaren, och det stämmer säkert, att Paulus talar aldrig om sina lärjungar. Lärjungar är ett sånt där begrepp som vi använder oss av. Och oftast naturligtvis lärjungar till Jesus och lärjungarskap. Men Paulus använder tydligen aldrig det ordet. Däremot så använder han den här bilden av att de är hans barn. Och att han är en andlig fader för dem. Det använder han. Ni kan tänka vidare på det. Vad det betyder. Han säger visserligen att vi ska vara hans efterföljare, men han använder just inte ordet lärjungar. Medlemmarna i församlingen är hans barn. Och här har jag också flera bibelställen. Första test 2:11. Vi kan titta i andra Korintherbrevet 6:13. Då får vi exempel, så ni inte tror att jag bara pratar rakt ut. Andra Korintherbrevet 6:13, där säger han, gör som vi. Jag talar som till barn. Vidga era hjärtan. Och i 12 kapitlet, vers 14. slutet på vers 14. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Galaterbrevet 4:19, han talar på samma sätt. Så här talar han alltså om, han använder familjära termer för att beskriva förhållandet inte bara mellan honom och församlingsmedlemmarna, utan också mellan församlingsmedlemmarna. Vi är syskon, och han är den som har som är andlig pappa till dem. Därför som det står här i, det kan ni också tänka på, det som står i slutet på vers 15, alltså första Korinthierbrevet 4:15. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Jag tycker det är en underbar mening. Vi brottas ju mycket i våra församlingar om hur det ska gå till att människor ska komma till tro. Hur det ska gå till att människor ska komma till gudstjänsten. Och vi försöker oss på olika metoder. Med ganska liten framgång får vi väl ändå säga. Här ser du Paulus metod. Han föder människorna till nytt liv genom evangeliets ord. Alltså ett helt annat sätt att arbeta. Och nu är vi på biblisk mark. Och här känner jag att här måste ju till omvälvande förvandling i våra församlingar. Och då är det inte det att vi behöver en Paulus eller en god predikant bara, utan det här gäller ju alla kristna. För vi skulle ju alla vara andliga föräldrar vid det här laget. Och vad betyder det att vara andlig förälder? Det betyder inte bara att ta hand om någon, utan det betyder ju att föda någon till liv genom att förmedla evangeliets ord. Och det hade Paulus gjort, och det gjorde han överallt han gick fram. Som jag har sagt vid ett annat tillfälle, så kommer till mig igen nu då, att Paulus startade ju aldrig några församlingar. Utan det han gjorde, det var att han predikade evangelium. Och när han predikade evangelium så uppstod det församlingar. Det är skillnad som ni märker. Han förmedlar evangelium. Under alla omständigheter förmedlar han evangelium. Och det är vad han säger här också i den 15:e versen. Han säger, om ni skulle ha tusentals uppfostrare, så har ni ändå inte många fäder. Det är skillnaden. Och uppfostrare här, det ordet pedagogos, det som vi mötte så kärnfullt, så tydligt i Galaterbrevet. Där stod det som i gamla översättningen 1917, som ni känner till, det stod tuktomästare. Men pedagogos var ju ordet. Och pedagogos var ju den här anställde i storfamiljen som hjälpte barnen till skolan. Men i hans uppgift så var det inte bara frågan om att hjälpa barnen till skolan och sen att läraren skulle ta vid, utan det ingick ju också en viss grundläggande barnuppfostran. Någon ska klä sig ordentligt och tvätta sig ordentligt och äta och dricka på rätta tider och sånt där som är, och sova när man ska sova. Allt det där ingår i pedagogos. Ni har många sådana, ni har många uppfostrare. Många som vill tala om hur ni ska vara och hur ni ska bete er. Men Paulus talar ju ur en annan verklighet. Han talar om att han förmedlar liv genom evangeliets ord. Och när vi förkunnar evangelium, och evangelium är inte bara att man får syndernas förlåtelse eller att Gud älskar oss, utan evangelium är ju, det är ju hela bredden utav det gudomliga livet. Det är ju också, som det står här, tillrättavisning eller vägledning och beskydd och så vidare. Allt det där finns i faderskapet, i det andliga faderskapet. Ja, det här skulle vi behöva tala mycket om. Sen kommer vi då till vers 16. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. På grekiska mimetai. Efterföljare, mimetai. Alltså mimik och sånt. Att man härmar, att man tar efter, imiterar. Ta efter mig. Och ta efter mig i det här avseendet att jag förmedlar evangelium. Bli efterföljare i den meningen. Och här får man säga också om det här grekiska ordet att det betyder inte bara som jag sa nu, ni kanske får, kommer i fel tankebanor om jag säger att man ska ta efter honom. Alltså det, är inte, det handlar inte om att göra, eller stannar inte vid att göra som Paulus säger. Eller att ta efter honom i yttre mening. Utan det Paulus vill, det är att, han, att vi ska integrera. Alltså fadern vill ju inte bara tala om för barnet hur de ska uppföra sig. Utan fadern vill ju förmedla erfarenheter och förmedla liv till sina barn. Han vill att barnen ska ta in andemeningen i det som fadern säger. De ska integrera det i sina liv så att de gör likadant. Så att de tar de goda råden och lär sig att vandra på ett rätt och riktigt sätt. Inte därför att fadern säger så, utan därför att fadern älskar dem och vill att de ska vandra på ett riktigt sätt. Jag tycker det låter självklart när jag säger det, men ni vet själva hur det ser ut i vår tid och i våra församlingar. Han vill alltså att de ska leva det liv som han själv levde. Det påminner mig om den första kristna bekännelsen. Jag tänker på den judiska trosbekännelsen. Alltså 5 Mosebok 6:4. Det som kallas för Shema. Där står det ju så här: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen och så vidare. Du ska inskärpa dem hos sina barn. Vad betyder det? Alltså, det är ju inte det att man ska lära barnen att de ska älska Gud. Utan det är ju det att man ska förmedla ett liv till barnen på ett sådant sätt så att de älskar Gud. Alltså det ska ju förmedla, det är själva livet, själva evangeliet som ska förmedlas till barnen. Man kan inte bara tala om för dem vad de ska göra, utan man ska förmedla till dem det de ska göra. Och hjälpa dem att göra det de ska göra. Och på samma sätt tänker Paulus här när han säger att de i Korint ska bli hans efterföljare. Han har talat om korsets teologi. Han har talat om att den här världens visdom och andlighet kommer till sitt slut. Han har talat om Guds människoblivande, om Guds lidande på jorden och uppståndelsen från de döda. Och han lever det livet i sin egen kropp. Och han vill att korintierna ska leva det livet i sina kroppar. För där finns evangeliets kraft. Då ska vi se här hur mycket vi hinner ytterligare. Nu har vi gjort till och med vers 16. Och han fortsätter nu då sin vädjan. Han går över, han blir ännu mer innerlig skulle jag vilja säga ifrån vers 17. Tänk om vi kunde hinna med kapitlet ut. Det verkar tveksamt, men i alla fall. Vi läser där. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det ligger till. Inte med orden utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ja, det blir mycket där så jag tror inte jag läser färdigt kapitlet, men han säger ju här då att han sänder sitt älskade och trofasta barn Timoteus. Det förresten så är det bara Timoteus och Onesimus som är omnämnd i Filemon som Paulus benämner som sitt barn. Han talar om barnen i allmänhet och så va, och att han är fader för dem, men här ser man att det är ett personligt förhållande. Så förmodligen har väl Paulus hjälpt Timoteus till tro och liksom haft honom som sitt barn, om jag säger så, hela tiden. Och på samma sätt var det med Onesimus som han träffade i fängelset. Så att de hade han ju ett särskilt hjärta till. Och nu trodde de här, som det står i vers 17, att eller 18, att de trodde i Korint inte att Paulus skulle komma. Han hade varit frånvarande i 3 år, men när Timoteus kommer, då blir ju Timoteus person blir ju en påminnelse om Paulus närvaro. Precis som man tänkte med när man skickade ett brev i antiken och mottagarna tog emot brevet och läste det, då var det samma sak som att personen som skrivit brevet var närvarande. Och skickar han ut Timoteus till Korint, då är det som om Paulus är närvarande i Timoteus. Timoteus är en kopia av Paulus, om jag får uttrycka det så. Så bara Timoteus närvaro och ännu mer vad Timoteus säger, för han säger samma sak som Paulus skulle ha sagt, gör att de blir mycket påtagligt påminda om Paulus. Nu står den här verbformen här, sänder jag nu till er, i en auristus. Och auristus, det betyder att det redan har ägt rum. Men det kan också, när det finns i brevtext på det här sättet, betyda att han kommer att sända Timoteus. Så vi vet inte riktigt om Timoteus har kommit iväg här. Det finns lite olika teorier. Några kanske tror att Timoteus har sänds iväg och Paulus skriver då det här. Andra tror att Timoteus blir ivägsänd med det här brevet i sin hand. Vi vet inte riktigt hur det är. Det går inte att utläsa det av texten. Utan då måste man jämföra det med andra texter. Och det gjorde jag i inledningen till den här kommentaren. Sen så skriver han då att det var många som hade blivit självsäkra i Korint. Och det stämmer ju. Och det han gör här, inte minst i vers 19, där han talar om, när han frågar sig hur det ligger till med orden i förhållande till kraften, det är att han tänker här, eller skriver till västerlänningar. För det här är ju egentligen rätt så ojudiskt. I den judiska traditionen och tron, där är ord och handling ett och detsamma. Gud sa det ljus och det vart ljus. Det är 2 sidor av samma sak. Men när du kommer till västerlandet och till Grekland och Korint, så skiljer man på de här 2 sakerna. Så där kunde man ha orden utan att ha kraften. Det var uppdelat. Och nu så har Paulus i så här långt i första Korintherbrevet knutit an till deras sätt att tänka. Så han spelar ut ordet och kraften här emot varandra. Vilket han normalt sett kanske inte skulle göra. Men han gör det när han skriver till hedningarna i Korint eller de hedna kristna. Han har skrivit, om du tar det här med ordet. Så jag får bara läsa upp det här för vi hinner inte slå upp det, ser jag. Men i första Korintherbrevets första kapitel, vers 5, vers 17, vers 18. Vidare i andra kapitlet, vers 1, vers 4 och vers 13. Så talar han om de här tomma orden. Det är bara prat alltså som de står för i Korint, utan kraft. Och så kontrasterar han det mot kraften som finns i Kristi kors. Och det finns i kapitel 1, vers 18, vers 24 och kapitel 2, vers 4 och vers 5. Och nu har han alltså delat här på orden och kraften, och det är det han knyter an till. Ja visst, ni pratar mycket där i Korint. Men när jag kommer till er, då tänker jag inte lyssna på era tomma ord, utan jag tänker se efter hur mycket kraft finns det. Hur många har kommit till tro? Hur många har blivit uppbyggda genom evangeliets förkunnelse? Hur många har blivit fördjupade i sin förståelse av korsets teologi? Det tänker jag titta efter när jag kommer till Korint. Så får vi se hur det står till. Ty Guds rike består inte i ord, alltså bara i tomma ord, utan i kraft. Eller ord med kraft, om vi vill vara lite mer judiska.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över första Korintherbrevet den här bibelförklaringen är, och det är del 19. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var då en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer den sändningen från Radio MF då du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Glöm inte nu på onsdag, då börjar Hope FM att sända i närradion. Och från klockan 12 till klockan 6 så blir det Hope FM här i närradion.